här är ett avsnitt från Podmi. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar och fler avsnitt från den här podden helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner Podmis app i App Store eller Google Play och börja lyssna.
Polisen utreder ett misstänkt mord i Idre efter att en ung man hittats död.
Fjällorten Idre vaknar upp till ett mord. De här trakterna är fulla av turister på vintern. Men nu, i maj 2016, bor här bara runt 1000 personer. P4 Dalarna rapporterar.
Det var en fest under kvällen och natten till under lördagnatten där hemma hos den här nu döde 25-årige mannen. Och en person har också gripits. Han greps igår morse misstänkt för det här mordet.
En person är alltså misstänkt?
En person är misstänkt. En 28-årig man från norra Dalarna. Och han har förhörts en gång men han nekar till brott. Han säger alltså att han inte har dödat den här mannen.
Du lyssnar på Podmi dokumentär om mordet på Bog Magnus i Idre. En serie i 3 delar. Och mig, Alice Edwards. Det här är andra delen. Mattias Jonsson var bland de sista som lämnade huset. Han har sovit lyckligt ovetande som vad det som har hänt, tills han på söndagsmorgonen väcks av telefonen. Nyheten om festen som slutade i tragedi sprider sig som en löpeld genom byn.
Och då är det en annan kompis som ringer som inte har deltagit på festen. Som frågar om jag lever. Ja, då tycker man att det är en jättekonstig fråga. Liksom. Det är väl klart att jag lever. Men det har skett ett mord i Idre i natt, berättade han. Och jag tror också att att det var allmänt känt att det var på den festen liksom, det här mordet hade skett.
När Mattias gick hemåt var det bara 25-åriga Bog Magnus kvar och 28-åringen som vi i dokumentären kallar Jesper.
Då började ju tankarna snurra liksom, vad det var som hade hänt för någonting. Och vi la på telefonen, avsluta samtalet. Och sen så gick jag in på, tror jag, Dalarnas Tidningar. Och där var det en bild på en polishelikopter som hade landat i Idre. Jag fattade ingenting alltså.
Hemma i sitt hus, 20 minuter ifrån Bog Magnus, spelar Mattias igenom gårdagens fest i huvudet.
Jag fattar inte hur det hade gått till. Alltså för att konflikten där uppe på festen, den var ju mellan mig och Fredrik och Jesper. Och Magnus var ju aldrig vid ett enda tillfälle som jag upplevde det inblandad i den konflikten. Han var inte inblandad i någon konflikt överhuvudtaget den kvällen. Så att jag fattade liksom inte hur, vad det var som hade gjort att det hade eskalerat så enormt efteråt.
Kalle Alvring, en av Magnus närmsta vänner och ägare av samma restaurang som Magnus, gick ifrån festen rätt tidigt. Nu blir han också uppringd.
När de frågade om jag visste vad som hade hänt. Jag var med min son just då så att jag förstod inte alls frågan. Så då fick jag reda på att Magnus hus var avspärrat och att det var mycket polisbilar där. Och vi förstår ju att någonting har gått jäkligt fel på kvällen eller natten.
När Kalle får veta att det är Bog Magnus som är död blir det som att en tjock dimma sänker sig ner över honom.
Det är för konstigt för att ta in just då. Det var lite locket på fel. Det var som att dra en filt över alltihop. Alltså det var ingenting som funkade riktigt som det skulle. Lite zombievarning.
Från att vara 3 poliser på plats i Idre kryllade plötsligt av uniformer. En polishelikopter cirkulerar över byn och hundpatruller söker av. Lokalpolisen Lena Nilsson, som var första patrullen på plats hemma hos Magnus och som även kände honom, hamnar mitt i stormen.
Så att, för det dök ju upp sen poliser under hela dagen. Det kom ju tekniker från Karlstad, från Örebro, och de flögs med helikopter. Det var alltså jättemycket IG-poliser. Jag vet inte hur många poliser vi var där under hela dagen. Vi gjorde massor med förhör. Knacka dörr. Vi gjorde jättemycket sådana saker som... vi, ja, det var bara liksom fantasin som satte gränser. Vi försökte verkligen att strukturera upp och få det bra.
Lena Nilsson känner inte bara Bog Magnus. Hon känner även Jesper, han som sitter anhållen för mordet på Magnus.
Jesper känner mig också. Jag har ju haft med Jesper att göra tidigare. Jag vet att han var med vid de bråk. Lite så har han varit under åren. Att har det varit någon fest och det blev något bråk, så har han funnits med. Även om inte kanske varit frontfiguren, så har han väl varit där och... ja. Men alltså, det är ju ingen kille som jag känner mer än att, ja, men när vi träffas på ICA så säger vi hej. Det har vi ju gjort. Men det är ju ingen, om jag jämför med Magnus då, som jag heller inte umgås med på fritid. Men han kunde man ju stanna och prata lite skit med. Men det har jag väl inte gjort med Jesper på det viset. I vår polisstation då så hade vi ingen arrest. Vi kunde inte låsa in honom på något sätt. Och det var väl kanske bättre att sitta. Vi satt ju en där med honom hela tiden. Skulle han på toaletten så var man ju alltså med in. Han fick ju inte tvättas, ingenting, förrän vi fick hjälp med att ta, ja, topsa naglar och verkligen ta rätt på allt som... Och stämningen i Idre, den kan jag säga, den blev ju väldigt förändrad. Bara att man, när man skulle gå på affären så... alltså alla var tagna av det här. Man kunde se... människor som grät. Man kunde se folk som var arga. Alltså, det kom ju också fram efterhand då, att det var en som var ju anhållen för det här. Och det är ju också i lilla byn här, så kom det också fram till vem det var.
Hemma hos familjen Bog Andersson i Mora, 15 mil ifrån Idre, råder chocktillstånd. Magnus mamma, Kane.
Ingen av oss, varken jag eller Bengt, min man, Magnus pappa, eller hans bror Martin, ingen av oss. Natten efter att vi hade fått beskedet, vi vaknade inte, för vi sov inte. Ingen av oss sov. Och sen nästa dag, då kom det första blomsterbudet. Då började det sjunka in hur stort det här var. Hur oerhört det var som har hänt. Och så kom det mera blommor hem. Oj, det är människor som skickar blommor till oss för att det har hänt något fruktansvärt.
Mats Rissveds heter jag.
Mats Rissveds är under 2016 kriminalinspektör och utredningsanalytiker hos polisen i Dalarna.
Att det har skett ett mord i Idre hör jag nog på raden och förstår att nu blir det jobb.
Mats tillhör en grupp utredare som kartlägger nyckelpersoner i ett fall genom deras mobiler och vilka mobilmaster som telefonerna använt.
Titta vilka telefoner som har rört sig i ett visst geografiskt område då.
Jespers, Magnus och några av festdeltagarnas telefoner kopieras på sitt innehåll.
Ja, en tömning av en mobiltelefon innebär ju att man blottlägger en persons liv, kan man säga. Mycket mer än vad man kanske någonsin kan tro. Skulle jag skriva ut informationen så blir det tiotusentals sidor.
Samtidigt får polisen Lena Nilsson i uppgift att söka efter vad för kläder Jesper hade på sig under festen.
Som det såg ut på mordplatsen med allt blod, så de kläderna han hade haft på sig, om han nu skulle vara gärningsman, så borde det finnas spår på dem. Och det är ju också en väldigt viktig bit då. Så det var ju därför som vi letade de här kläderna, eller frågade efter, och han själv berättade.
Jesper, som är anhållen på polisstationen, säger att han på festen bar ett par jeans, en svart t-shirt, en keps där det står Jack Daniels på och vita joggingskor. Efter förhör med gästdeltagare kommer ny
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, detaljer fram. Till exempel att hans t-shirt ska ha bandet Motley Crue skrivet på framsidan. Utredarna försöker få tag på foton från festkvällen för att kunna se exakt vad han hade på sig, men utan resultat. Några dagar efter festen får polisparet Lena och Anders Nilsson i uppgift att söka igenom Jespers bostad och tvättstuga.
Ja, det var ju väldigt mycket kläder i alla fall. Det minns jag på golvet och uppe i hyllor. Och de här skorna längst in i hörnet, ett par vita skor med kardborre. Men att det var ju, de stod ju också så att det var ju även damm på de skorna uppe på. Så det kändes inte som de var använda på ett bra tag. Inte att de hade stått där i 2 dagar.
Utöver de dammiga skorna så hittade de en Jack Daniels keps som matchar den keps som Jesper sagt att han haft på sig på festen. T-shirten saknas. Och varken skorna eller kepsen har blod på sig. Och med tanke på hur det såg ut på brottsplatsen borde gärningsmannen ha fått blodstänk på sig. Polisen misstänker nu att Jesper i själva verket haft andra kläder på sig än de han själv säger, som han sen gjort sig av med under mordnatten.
Han ljuger. Så känner jag. Vi måste leta mer. Vi måste hitta det vi letar efter.
Det har nu gått lite över en vecka sen Bog Magnus familj fick reda på att han är död.
Jag förstod ju att han var död intellektuellt sett, men att ta in det känslomässigt, det tog tid. Att jag var ju, mådde ju mycket sämre efter en vecka än vad jag gjorde först. För det går liksom inte att förstå att okej, han är död, han är död. Jag fattar det. Jag är inte dum i huvudet. Men sen liksom att inse dag för dag att ja, men han är död idag också. Och nästa dag och hela resten av mitt liv ska han vara död. Det tar liksom tid att inse. När vi åkte ner till rättsmedicinska Uppsala och skulle se honom, då hade det gått 8 dagar. Då visste ingen hade talat om för oss, för det är ju förundersökningssekretess, att vad som hade hänt. Jag visste inte om han var skjuten, kvävd, strypt, knivskuren, hjärnslagen, drängt. Jag visste ingenting. Så det var ju liksom ganska tufft att då, för under den veckan hade jag ju verkligen haft alla scenarier som finns. Och jag frågade den där som vaktmästaren som släppte in oss där, hur ser han hemskt ut? Hur ser det ut? Är det förskräckligt? Innan vi kommer jag känna igen honom liksom. Och då sa han, det är inte så farligt, sa han då. Och vi har försökt snygga till honom. Och då vet jag att jag kom in där så tyckte jag att det var inte så farligt. Han var ju, det var ju blåmärken och han var hopsydd. Och sen, ja, sen var han ju uppsprättad. För de har ju tagit ut hjärnan och sådär. Så det var så här. Och sen var ju fingernaglarna var ju svarta. Och det fattade inte jag först. Men det är tydligen så att när man förlorar mycket blod, då går allt blod till det där stället där man förlorar blod. Och då blir det på grund av blodbrist svart på fingernaglarna. Så jag trodde först att han liksom klämde. Eller vad är det för något? Vi såg ju liksom ansiktet. Och hade han ju någon sån här sjukhusskjorta på sig och så. Och händerna. Det fick jag reda på sen då, att hur han var, att han faktiskt var, hade skador på hela kroppen ända ner till knäna då. Men det var inte så mycket svårskador. Han var i blåmärken och lite sönderslagen här då. Så tänkte jag, liksom, ska man behöva dö av det här liksom? Men sen jag fotograferade där. Och sen Och du vet, jag har en psykolog som sa, du ska inte gå och titta på dem där varje dag nu resten av ditt liv. Nej, det ska jag inte. Men jag tittar på dem då och då, eller nu är det länge sedan, men i början. Och då vet jag att när jag tittar på dem igen efter någon vecka, då tyckte jag det såg fruktansvärt ut. För att jag hade ju föreställt mig liksom vad som helst, att jag inte skulle känna igen honom, att jag inte skulle kunna se ansiktet eller någonting. Och sen så var det inte så farligt. Jag kände ju, det var ju han bara. Och sen... Men sen när jag såg dem igen så tyckte jag att, åh fan, det var inte bra alltså.
Borg Magnus sittades på rygg i sitt sovrum, med ett blodigt bandage virat runt huvudet. Det var blodstänk på golv, väggar och tak. Hans golvlampa låg invid honom, men lampan saknade fot. Hans badrum är fritt från damm och smuts, vilket tyder på att gärningsmannen har städat badrummet efter festen. Obduktionen visar nu att någonstans runt 04.30 på söndagsmorgonen ska 25-åriga Borg Magnus Andersson ha blivit ihjälslagen. Mordvapnet var någonting hårt och kantigt. Det kan ha varit en lampfot som nu är försvunnen. Lampfoten som man tror gärningsmannen har satt ifrån sig en stund i hallen och lämnat efter sig en blodig cirkel. På Magnus händer hittar man DNA från Jesper som Magnus fått under naglarna. Alla resultaten rapporteras till åklagaren i fallet, Gun-Britt Ström.
Ja, det kom ju också, som jag minns, ganska tidigt i utredningen med DNA under naglarna på båda händerna, om jag minns rätt.
Som åklagare måste Gun-Britt Ström både fokusera på Jesper samt även vara öppen för att utreda andra alternativ. Som den okände mannen som enligt Jesper dök upp i huset sent på natten. Men som man inte kan beskriva närmare.
Alltså det där är ju, det ska man ju naturligtvis göra. Man ska ju inte fokusera på en enda person, utan man måste ju, trots att man har en frihetsberövad, ändå vara öppen för att det kan finnas andra gärningsmän. Men nu är det ju naturligtvis väldigt problematiskt med när man har haft en fest med många människor, och det finns ju alla möjligheter att det skulle kunna ha avsatt spår från hur många personer som helst. Men här var det ju väldigt diffust. Att det kommer en person som man inte kan beskriva egentligen, och det ger ett väldigt allmänt signalement. Och det gör ju det i princip omöjligt att följa upp det. Det fanns ju ingenting att den här personen skulle ha kommit med bil eller någonting, så att det fanns någonting att nysta vidare. Utan här kommer det bara en okänd person enligt Jesper. Och det är ju i princip omöjligt att komma vidare där och göra någon närmare utredning om det.
I rummet där Magnus låg död hittas även en del av ett skoavtryck avsatt i blod. Men det är oklart vem skorna är. Mönstret liknar inte de vita skor som Jesper påstår haft på sig, och ingen annans heller. Men Magnus vän Kalle minns en detalj från festen.
När jag är på väg ifrån festen så går jag ut genom groventrén, och det är bara jag och Jesper som är kvar på festen som har kommit den vägen. Och jag lyckas få på mig ett par skor som ser exakt likadana ut som mina, men som jag märker direkt att det stämmer inte alls i storlek, utan är obehagliga och obekväma, och upptäcker att det var inte mina skor, utan jag får gå tillbaka in igen genom dörren och byta.
Men hur viktigt Kalles vittnesmål om skorna ska bli i utredningen är det ingen som ännu förstår. Insamlingen av bevis fortsätter. Kriminalinspektör Mats Rissveds, som har hand om mobiltelefonerna, gör ett fynd.
Ja, det är typ bingo.
Det handlar om den app som Borg Magnus har på mobilen. Den som automatiskt spelar in alla samtal som han ringer. Appen spelar även in innan någon har svarat. Och på mordnatten, när Magnus ringer ett samtal, går inspelningen igång. Nu kan polisen plötsligt höra Magnus prata med Jesper. Och ljudfilen är unik, säger kriminalinspektör Mats Rissveds.
Att man hör en inspelning där den som sitter häktad för brottet uttrycker att han ska döda den som dödades. Det är unikt, det har jag nog aldrig varit med på.
Jag skyddar ju mitt hus.
Ja, men...
Ja. Så fan i helvete.
Precis som en huvudvärk.
På inspelningen hör man Jesper säga att det ser ut som att Bog Magnus har huvudvärk. Obduktionen har visat att ett av såren på Bog Magnus huvud bandagerades innan han blev mördad. Inspelningen får Gunbit Ström att misstänka att Jesper har orsakat skadan.
Jag gjorde ju ändå den kopplingen till det här, att han var rädd att bli anmäld. Det finns ju alltid en oro att bli av med.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vapen till exempel, om man har vapen och jagar, så att jag uppfattar det som att ett möjligt motiv.
Så du är det inne i går ifrån. Ja, kommer du anmäla mig?
Jag bara sitter med den här.
Kommer du anmäla mig?
Ja, kan man peka.
Olika experter skriver ner vad de hör, oberoende av varandra. Bog Magnus säger att han skyddar sitt hus. Jesper svarar: du kommer anmäla mig. Då måste jag döda dig.
Ja, det var ju lite speciellt, det får jag väl säga. Det var. Jag hade ju i alla fall inte träffat på det på det här sättet, att ett samtal spelas in. Och det var ju inte på något sätt avsikten. Det var ju inte någon som valde att spela in, utan det här var ju bara en funktion som gick igång när det, syftet med det här samtalet var att Magnus skulle försöka ordna skjuts för Jesper så han skulle komma hem från festen.
Men även om inspelningen är unik så finns det några utmaningar. Appen är gjord för att spela in telefonsamtal, inte vad som händer i bakgrunden. Poliser i utredningen känner igen Jespers röst. Frågan är hur Gunbritt Ström ska bevisa att det är han.
Min första tanke var ju då att hur ska jag kunna på något sätt visa vilka det är som pratar med varandra här. Det är ju inte tillräckligt att man tar in poliser som vittnar om det, utan och jag vet ju att det inte är så lätt att skicka det till NFC och be om besked om vem är det som pratar. Man gör inte sådana jämförelser.
De tar det inspelade samtalet till Jesper som sitter i häktet.
Det blev jag nog lite förvånad över, att Jesper omedelbart sa ja, det är jag som pratar här. Men å andra sidan så vill han inte kommentera någonting om vad som sades, utan mer att det hörs inte. Jag kan inte höra vad som sägs. Jag minns inte det här, men det låter som min röst. Men jag vet inte vad som sägs. Och det var ju, det blev istället det som blev utgångspunkten. Inte vem är det som pratar på det här inspelade samtalet, utan vad är det som sägs?
Jag lyssnade på den säkert. Det är inte bara att lyssna på ett samtal en gång och tro att man har hört allt, utan man lyssnar om, man sitter med lurar, man isolerar sig för att höra varje ord.
Kriminalinspektör Mats Rissveds igen.
höra, är det bakgrundsljud som visar att det kanske finns någon annan person där eller något annat. Alltså varje detalj kommer ju att vara viktig. Lyssnar du bara pang bom en gång och sen inte mer, då kanske du inte hör så mycket. Men sen, ja, jag tror jag lyssnade mellan 50-100 gånger på den inspelningen.
Det var ju uppenbart att det fanns någon form av konflikt mellan dem. Och det tyckte jag var väldigt tydligt, bara genom att lyssna på det här.
Kalle Alvring går runt som i en dimma efter mordet. Men vardagen måste ändå fortsätta.
Tyvärr så, hur hemskt den är och vad som än har inträffat, så kommer det en måndag. Och då är det dags att öppna restaurangen och köra lite lunch och lite jobba.
Restaurangen, den som Kalle och Bog Magnus skulle driva ihop. Enligt planen skulle de ha varsin kockrock med sitt namn på.
Vi hade ju inte liksom hunnit komma igång riktigt. Vi hade ju en planering som bara föll ihop totalt.
Så kommer plötsligt en leverans.
Någon vecka tror jag ungefär efter mordet så kom en av de lokala företagarna med ett paket och lämnade över i ett ledset uttryck att ja, det här är hemskt att komma med det nu och det här är ingenting som vi kommer ta något betalt för. Det var väl ungefär det. Och när vi öppnade kom de här broderade kockrockarna med Magnus namn på, som vi hade beställt för att han skulle ha som delägare när han stod i köket helt enkelt. Och det var en väldigt konstig känsla att få dem efter. Vi hade ju väntat på dem, men de där hade försvunnit helt i glömska kan jag säga. Så när de väl kom, då var det ju för sent.
En av kockrockarna ramar Kalle in och hänger över matsalen. Den andra ger han till familjen. Och den begravs Bog Magnus i. Hans mamma, Kane.
Det kom ju många från Idre ner till begravningen i Mora. Och det var ju många från Mora också. Det var eller kanske 120 personer på begravningen eller något sånt. I kapellet som vi valde där i Mora. Och det var fullt. Och så hade vi minnesstund efteråt och vi hade gjort ett bildspel om Magnus från vi hade gjort det utan ljud, bara med bilder och lite text emellanåt och från han var liten tills han var vuxen då. Vi fick väldigt mycket hjälp av människor för att ordna minnesstunden och sånt. Det var många som ställde upp och som ville vara villiga att hjälpa. Det kändes ju som att det var många som brydde sig om och som tyckte att det var fel det som hade hänt. Så att på så vis var det många som, och jag räknade samman en gång hur många människor som räknade ihop alla människor som kom på begravningen eller på minnesstunden, som skickade minneshälsningar till begravningen och som skickade brev, blommor, sms eller någonting, mejl eller någonting. Alltså det var, tror jag, över 500 personer. Det kanske var ännu fler, jag har inte den siffran, men jag vet att jag räknade ihop det. Det kanske var ännu fler, men det vågar jag inte säga, för då hade jag kanske ljugit. Men det var fruktansvärt många.
Polisen Lena Nilsson har lagt ner många timmar på att leta efter gärningsmannens kläder. De som borde ha fått Magnus blod på sig, men utan resultat. Det skulle hjälpa utredningen framåt att veta exakt vilka kläder Jesper bar under festkvällen. Att få bevis på om Jespers berättelse stämmer eller om han gjort sig av med de egentliga kläderna. Den uppgiften ligger på Lenas bord.
Just den här biten att det hade varit så stor fest och ingen hade tagit något kort. Det var ju helt otroligt och jag pratade med alla. Jag pratade med den här gruppen jag pratade om först då, som var där åt middag. De här. Men ingen hade tagit kort. Det enda som hade skickats under det där kalaset, det var snapbilder. Vilka då kommer bort efter ett dygn eller vad det är. Och det var väl ingen där i början som, det var inget vi jobbade med direkt på söndagen heller. Som, det var ingen som, inte vad jag vet i alla fall. Så det var ju en sån här jakt till att börja med. Ständigt frågar man, vet du, var du på festen? Ja, jag var där en stor. Ja, har du tagit kort? Nej, inga kort.
För Lena är det svårt att tänka på någonting annat än mordet på Bog Magnus. När hennes son är på middag frågar han henne hur det går.
Han är hemma över helgen och han är hemma och äter mat. Och han ställer frågan att hur går det? Hittar ni på någonting? Kan ni lösa mordet eller någonting sånt? Och då säger jag då att vi letar bilder. Bilder ifrån festen. Och det finns ingenting. Men det har ju jag, säger han. Va?
Lenas son, som själv inte var med på festen, fick en Snapchat-bild från den kvällen som han såg på söndagen.
En bild på Jesper. Va? Ja, men har du den här? Ja, jag tog en skärmdump på den. Va? Men, och jag tar fram den. Jag vill se den. Och han plockar fram den här bilden. Och då är det ju en bild på Jesper. Man ser då vad Jesper har för tröja på sig. Man ser att han har en keps på sig. Och så, jag bara känner, men det här är ju, varför, jag till och med sa jag nog till min son, varför inte sagt något? Men det är ingen som har frågat, säger han. Nej, just det. Det var ju det vi gjorde nu. Helt osannolikt. Och att han hade sparat den. Han har bara tyckt. Han vaknade till det på morgonsidan. Det hade väl klingat i telefon när den ändå kom. Och så då hade vi ju en bild helt plötsligt.
Nu finns plötsligt bevis på att Jespers t-shirt från mordkvällen är spårlöst borta. Och att den måste ha försvunnit under den korta tidsrymden mellan att fotot togs på festen och att Jesper grips bara timmar senare.
Vart är grejerna? Var är kläderna? Var är allt det här? Så jag har sprungit åtskilliga mil, kan jag säga, och tittat i gamla brunnar och det, ja.
I november 2016 väcker Gun-Britt Ström åtal mot Jesper.
Jag känner inget tvivel, utan jag tycker att det här är att vi har kommit så långt som det är möjligt i den här utredningen, och att den person som då sitter häktad, det är rätt person, det är gärningsmannen.
Rättegången i Mora tingsrätt ska pågå i 4 dagar och Bog Magnus mamma Kane missar inte en enda minut.
Ja, märklig situation. Jag minns att jag var rädd att jag skulle frysa och börja skaka, så jag hade mycket kläder på mig. Jag vet att när man blir nervös och orolig så kan man ju bli frusen. Ja, men det är ju jättejobbigt. Och det är ju jättejobbigt att bli förhörd. Alltså som målsägare. Och det har ju ingenting med domen att göra, utan det handlar ju om skadeståndet som är en formalia. De kan ju inte ersätta en död son med några pengar i världen. Men det ska ändå göras då. Så att jag och Martin, hans äldre bror, då, vi blir förhörda då. Och vi talar för familjens räkning då. Det är jobbigt. Han tittade ju aldrig på oss. Han tittade rakt fram eller ner i bänken. Ja.
Kane säger att hon inte känner något begär att hämnas.
Men det är inte samma sak som att man inte vill att det ska vara en fällande dom. För hämnd är något annat än straff. Och man kan inte mörda folk utan att det får konsekvenser. För vad skulle vi ha då för samhälle om det var liksom okej att mörda folk utan att det händer någonting? Så att det ska bli utrett och att man ska få ta konsekvenserna av det man har gjort, och det straff som vi har i vårt samhälle, det är oerhört viktigt.
Jesper försvarar sig. Säger att Bog Magnus måste ha fått hans blod under naglarna efter att han undersöker ett rivsår som Jesper får under kvällen. Han säger att han ofta tappar bort saker på fyllan. Därför är det inte så konstigt att hans kläder från festkvällen nu är borta. Han håller fast vid att det är en okänd, svartklädd man som kom till festen efter honom. Att det är den mannen som var ensam kvar hos Bog Magnus, inte han själv. Gun-Britt spelar upp inspelningen från Bog Magnus telefon och Jesper säger att det är svårt att höra vad som sägs. Men Kane, hon känner igen känslorna hos Magnus i hans röst.
Jag hör, när man vet hur en människa låter och hur de pratar så är det faktiskt lättare att uppfatta vad de säger än om man inte vet det. Jag uppfattade att han lät ju, att han inte var rädd. Det sägs ju då, jag måste döda dig innan jag går härifrån. Och om Magnus kan ju absolut inte ha tagit det på allvar. För hade han gjort det, då hade han ju inte agerat som han gjorde. Då hade han inte suttit kvar där och ganska lugn. Fast jag hörde att han var ganska sammanbiten och var irriterad. För han säger ju den här...
Ja, kan man säkert.
Ja, du kan vara säker, säger han då. Alltså, det kan du vara säker på, säger Magnus. Och det hade han ju inte sagt om man trodde att det där var ett hot på riktigt. För det säger man inte då. Och man sitter inte kvar om man tror att det där, utan det tror bara att det där är något snack. Nej, att han är sammanbiten. Jag tror att han vill bli av med honom. Jag tror att han vill att han ska gå hem. Han har varit stökig och bökig under festen. Och nu vill, det är den enda som är kvar. Nu vill han att han ska gå hem så han kan gå och lägga sig.
Inspelningen är en av de starkaste bevisen mot Jesper. Men så händer någonting. Någonting som med stor sannolikhet påverkar utgången i målet.
Åklagaren hade den inspelad på en CD-skiva som hon ville lämna in till rätten därför att teknikerna hade sagt att den här inspelningen är inte så bra ljudkvalitet på grund av att den är inspelad i en telefon som inte alls är avsedd att ta upp det som finns längre bort i rummet. Och teknikerna har sagt att det ska lyssnas på med ett tyst rum med hörlurar av mycket god kvalitet. Och åklagaren ville lämna in den på en CD-skiva, men hon fick inte det av domaren. Det tyckte vi var märkligt.
Det var faktiskt någonting som störde mig väldigt mycket när jag inte fick lämna in inspelningen.
Åklagaren Gun-Britt Ström nekas av tingsrätten att lämna in den CD:n där inspelningen från Bog Magnus telefon är sparad. Det betyder att tingsrätten nu missar möjligheten att lyssna igen efteråt i hörlurar när de ska överlägga.
Det är klart att det blir kanske svårare att höra. Man sitter i en tingssal och där hade man ju haft möjlighet att lyssna på den här inspelningen även under överläggningen, men där säger man från tingsrättens sida nej, jag får inte lämna in den här inspelningen. Och det var helt enkelt att med de digitala akter som är numera så skulle det bli problem med diarieföringen, så därför ville man från domstolens sida inte ha in den här inspelningen. Och det var någonting som fick mig att känna att, ja, det kändes inte bra.
Det har varit sista dagen för tingsrättsförhandlingarna när Gun-Britt Ström kör tillbaka till Falun med den olustiga känslan i magen.
Och ja, det kommer jag ihåg när jag satt på mitt rum och så kommer in en av våra administratörer med ett beslut från Mora tingsrätt och så säger hon, jag tror inte du kommer att bli glad.
Jesper frias. Nyheten blir en kall dusch. Bog Magnus mamma Kane och Magnus vän Kalle reagerar starkt.
Man är skitbesviken och undrar hur det kan gå så fel.
Hur kunde det bli en friande dom och vad är det som fattas? Man kan inte få döda en människa och det inte blir några konsekvenser. Det är inte okej. Att vår son blir dödad och att en person kan fortsätta leva sitt liv precis som om ingenting har hänt. Jag hoppas ju verkligen att det blir en överklagan här.
Trots att Jespers tröja från mordnatten saknas, trots den hotfulla inspelningen och trots blodet under Bog Magnus naglar, så menar Mora tingsrätt att bevisen inte räcker. Det står inte bortom rimligt tvivel att det kan finnas en annan mördare. Åklagare Gun-Britt Ström har förlorat målet.
När jag läste domen så blev jag nog mest arg. Det handlar ju liksom inte om att vinna eller förlora mål, utan det här är ju en oerhörd tragedi för Magnus anhöriga, vänner och de som finns runt omkring honom. Men det drabbar ju också ett litet samhälle väldigt mycket, och på något sätt så känns det ju som man har ett ansvar gentemot både de anhöriga men även liksom mot samhället också, att inte bara släppa det här, utan det här måste vi driva det här målet vidare i hovrätten.
I nästa avsnitt.
Ja, det är ju som en käftsmäll på ett vis, men jag var nog mer triggad att nu måste vi liksom verkligen, vad var det som gick snett?
Vändningarna i fallet och polisens arbete är inte över.
Kläderna som fortfarande var borta, mordvapnet var borta, de måste vi klura ut.
Jesper blir släppt av tingsrätten och går runt i Idre som en fri man. Han besöker till och med restaurangen som Bog Magnus och Kalle drev ihop.
Jag är jäkligt irriterad och arg vid det tillfället. Jag tycker det är höjden av extremt dålig stil och tro att man ska kunna komma och fira hos oss.
Och plötsligt blir det ett sånt här bingo.
Du har lyssnat på andra delen av Podmy dokumentär om mordet på Bog Magnus i Idre. En serie i 3 delar från produktionsbolaget Filt. Producent är Jon Jordås. Tekniker Astrid Anka Krona. Exekutiv producent hos Podmy, Emilia Melgar Arnheim. Och jag som har gjort dokumentärserien heter Alice Edwards.